Pettersson.
Ja.
Men det stavas fel. Det har nog med öländskan att göra, tror jag.
Ja, nej, jag tror de flesta som stavar med ett T fortfarande uttalar det med T. Jag har ju träffat ett par människor som heter Christer Pettersson.
Jaha.
Och ett par av dem har, efter att Christer Pettersson, alltså den eventuella Palmemördaren, eller rättare sagt den enda i Sverige som garanterat har fått bevis på att han inte är Palmemördare.
Ja.
Men sen han blev som en ska jag säga, medial figur. Så är det många som efteråt har blivit väldigt noga med att nej, Pettersson.
Mm-hmm. Okej, okay. Nu ska jag reclaima som bögarna tog tillbaka ordet bög. Så ja, säger jag att jag heter Pettersson.
Ja.
Det står jag för.
Men du heter ju inte Christer.
Nej, just det. Det var det också.
Så att du har inte samma, du löper inte samma risker på sammanblandad.
Nej, och sen är jag väl lite för ung också, tänker jag.
Ja, men du vet, det är många som har stängt för det där.
Många konspirationsteoretiker.
Sveriges Radio.
Nej, men se, god afton ungdomar! Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Idag så sitter jag här med Erika Pettersson. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Du är känd som kassörska.
Ja, det stämmer.
Om du alls är känd, så är du känd som kassörska.
Absolut.
Du har skrivit en bok om dina erfarenheter som kassörska.
Mm. Precis.
Vad är det den heter?
Den heter Drottningen i kassan.
Det tänkte jag att du skulle säga själv.
Ja, jag visste inte om du hade den på G eller om jag hade den på G. Den heter Drottningen i kassan.
Ja, och den består bland annat av olika iakttagelser du har gjort bakom kassabandet om hur människor beter sig i butiker.
Mm, det är en bra sammanfattning.
Och den är skriven lite med glimten i ögat.
Jag skulle vilja säga att den är rolig. Det är inte alla som håller med. Många säger att jag är bitter, men jag skulle säga att jag skriver bara om det jag tänker.
Men avsikten är väl, alltså genren är väl humorbok?
Ja, det hoppas jag att de flesta förstår att det ska vara.
Ja.
Jag tycker om mitt jobb liksom.
Har du träffat människor som inte förstått?
Kanske inte träffat, men jag har ju, ibland så är man inne på internet och kollar olika grejer. Mm-hmm. Och då kan det hända, ja, internet, ja, precis. Och då kan det hända att folk har skrivit kanske, det här är inte kul, hon borde byta jobb. Det är ju inte det jag vill få fram i min bok, att jag vill byta jobb, för då hade jag bytt jobb.
Nej, jag förstår. Nej, men boken består på något vis av olika sorters, ja, men jag sa iakttagelse, det är kanske det som är genrebeteckningen på något vis. Så här beter ni eller vi oss.
Ja, alltså det är svårt att vara helt objektiv, men det är ju som jag har upplevt det, och det är det jag försöker förmedla.
Mm. Mm. Och då, ganska mycket igenkänning. Alltså, jag känner ju inte igen mig såklart, men jag känner igen de andra idioterna i kön.
Mm-hmm. Ja, precis.
Jag har ju aldrig betett mig på det här viset såklart.
Nej, det betvivlar
jag
inte.
Jag har ju alltid bara betett mig fullkomligt anständigt. Och, ja. God dag, här är mina varor.
Lyfta på hatten. Pengar. Bockar,
ja,
när du går ut.
Ja, i mitt fall, jag går ju runt med keps på huvudet, så den kanske jag lyfter lite. Gör en liten en antydande
honör.
Ja, så gör ju jag, men jag har ju sett att andra människor, de usch, ja, som de kan bete sig.
Det är tyvärr så.
Ja. Ja, det är mycket sorgligt, men också mycket roligt då.
Absolut.
När man processar detta och ser det ur så att säga, mottagarens perspektiv.
Ja, man måste ju bearbeta det på något sätt.
Men där börjar jag med nättexter.
Hur menar du?
Alltså började du skriva det på det här, du nämnde det här, internet.
Precis. Jag var bara så obekväm med ordet nättexter, så jag visste inte vad du menade, men det stämmer.
När du hör ordet nättexter, då tänker du på flashback eller
på? Nej, då tänker jag på, vad är det du sitter och säger? Måste jag ringa någon? Vad menar du? Har du en stroke?
Du tänker att, du tror att det var det sista gången någon sa ordet nättexter, det var 1998.
Jag tror att ingen har sagt det innan.
Nej, men texter på nätet,
ja,
är
väl nättexter? Alltså, jag behövde bara tänka en extra sekund innan jag svarade. Det stämmer att det började som nättexter, ja, absolut.
Innan det liksom transponerades och sattes inom pärmar.
Till texttexter, ja, precis.
På sidor av papper, ark, tryck,
A5.
Trycksvärta. Ja, det är egentligen inte det här vi ska prata om.
Nej.
Det var bara ett sätt att värma upp oss lite.
Absolut.
Ämnet för dagens snedtänkt är buskis.
Mm.
Varför är det det?
Jo, för att jag tänker att vi behöver prata lite om buskis, och kanske att jag behöver prata lite om buskis.
Alltså, det är lite terapi där.
Ja, jag tänker att du är rätt person för uppdraget. Alltså jag har vuxit upp med buskis. Det är nästan den enda kulturformen som har liksom konsumerats i hemmet där jag växte upp.
Intressant.
Och det kanske jag behöver prata lite ja. Om.
Ja, var det buskis på tv då? Eller var ni också ute och gick? Eller tultade hela familjen till närmsta folkpark?
Inte närmsta folkpark, men absolut en folkpark tvärs över Sveriges gränser, tänkte jag säga. Tvärs över Sverige.
Ja, då måste vi börja med, var utgick ni ifrån?
Öland.
Ja, öster om Småland.
Mm.
Och sen så tog ni er tvärs över, de tog ni er sig västerut.
Ja.
Alltså till Halland då?
Ja, precis. Ja, precis.
Till Vallarna.
Helt rätt.
Som Stefan och Christer då.
Stämmer.
Stefan Gerhardsson och Christer Claesson har drivit som en friluftsbuskisscen.
Mm, precis.
I vinnerliga tider.
Otroligt länge.
Och där sätter de varje år upp, alltså, de har väl slutat själva att stå på scen va?
Själva duon har splittrats. Jag tror att Stefan fortfarande håller på. Christer skriver bara manus.
Ja, och kanske håller lite regitrådar och sånt där.
De, men jag tror inte att Chris har stått på scen på ganska länge.
Nej, det kan nog stämma.
I alla fall i de här liksom farssammanhangen.
Och det är ju sån här brännvin och jäkelskap. Och,
precis. Bra påhittad titel, så där heter ju de flesta.
Men är det en påhittad titel?
Jag undrar om det Snålvatten och jäkelskap.
Snålvatten och jäkelskap.
Bröllop och jäkelskap. Barnaskrik och jäkelskap. Är den trilogin du tänker på.
Ja,
men okay. du säger är ju en uppenbar fjärde del.
I Grotesco gör de ju någon sorts parodi som jag tror heter Brännvin och fitta.
Fröken fitta. Berätta menar jag. Ni är vacker som Hallandsåsen en disig novembermorgon i motljus. Skål för dig!
Vad är det för champagne?
Det är hemkört och Trocadero. Dra mig baklänges. Det är min fru som kommer.
Men hon skulle ju inte komma förrän i morgon.
Jag vet. Gömde under kuken. Duken menar vi liksom på plats där.
Jag har inte sett den, låter otroligt kul.
Ja, den är ganska på pricken. För det är också lite roligt att, för det är Per Andersson som agerar då i den här parodin. Och Per Andersson har ju själv,
han har väl en buskis bakgrund.
Ja, jag tror att han har stått på Vallarna.
Ja, det är så till exempel.
Han har absolut stått i Mölndalsrevyn.
Okej.
Och det kan vi prata om såklart lite grann. Skiljelinjer mellan revy och buskisfars eller så här, liksom folklustspel. Men jag tror att han kommer ju från en tradition där han i väldigt hög grad kan relatera till,
ja,
till
absolut.
Dialekt och underbett.
Och, ja, precis. Men det märks väl också ganska mycket i sättet han agerar på. Eller det känns som att han har ganska nära till det här, den här stora liksom mimiken, de här stora gesterna, de här grova dialekterna. Alltså han, och det tillför ju, jag tycker i alla fall att det tillför extremt mycket till det han själv håller på med.
Ja, precis. Alltså det är ju ett intressant möte mellan Grotesco och Per Andersson. Per Andersson och övriga Grotesco-gänget som ju är liksom ett gäng människor som har vuxit upp tillsammans på Lidingö. Och de hörde nog inte till, alla i gänget hörde nog inte till Lidingös ekonomiska grädda. Men de kommer ju ändå därifrån. Alltså, och så kommer han från västkusten då och fostrad i Mölndalsrevyn. Där jag tror han börjar i rätt så unga år. Och det uppstår ju någonting såklart i den clashen. För det finns ju lite olika traditioner och lite olika förhållningssätt. Alltså, om man säger liksom att det stockholmska eller det urbana, det medelklassiga, där finns det ju gärna ironi.
Absolut.
Man kan göra samma saker fast man gör det inom citattecken. På 90-talet fanns det någonting som heter Killinggänget.
Ja.
Jag säger det här för att du är lite yngre än jag.
Absolut.
Så att,
du har rätt att säga så. Jag vet lite vad Killinggänget är. Jag har inte sett jättemycket med dem.
Nej, men Henrik Schiffert känner du till.
Det vet jag.
Johan Reborg.
Ja.
Robert Gustafsson.
Ja. Ja. Jag kollar på Parlamentet.
Ja, just det. Ja, men
där är min
Killinggänget, det var ju fruktansvärt hippt. Det var ju som ett så här, som på något vis, det var ju ett Stockholmsfenomen som ju också blev ett riksfenomen för att det gick i tv och så. Men det började som en tv-serie. Som ingen såg till att börja med, och sen så var det fler och fler. Det blev ett kultfenomen, det var någonting som växte. Det här innan internet, och det här är 92. Så att det är någonting vi pratar om på gymnasiet, du måste se det här. Och så att man beskrev för sina vänner liksom i detalj, så börjar så här och sen kommer en man in som heter Loke Martinsson och sen så händer detta och detta.
Var det innan man förstod att man inte kunde liksom förklara skämt?
Nej, men jag fick med mig folk på detta.
Ja, okej. Okay. det var ingen kritik mot dig. På min
entusiastiska beskrivning.
Okay.
Och det kändes hippt. Alltså, Schiffert ledde det här programmet i någon sorts kostym och så hade han Dr. Martens boots. Och så hette Robert Gustafssons karaktär. De hette liksom Peter Tosh och John Peel och Thurston Moore alltså, och Black Francis. De var döpta efter olika balla popband. Och det fanns hela tiden som undertext, och nu refererar de här till Webstrarna, det gamla Uppsala bandet Webstrarna. Jag fattar, det här är smart.
Ja, jag tänkte precis säga det. Är det smart humor?
Ja, men det var typiskt smart humor. Men alltså var den roliga då. Alltså, det var ju flera, Johan Rheborg och Jonas Inde gjorde ju också roliga figurer, men Robert Gustafsson var ju den som han lanserades ju här som den här mångsidige. Skämtaren som kunde göra olika dialekter och göra olika typer av figurer och som kunde nagla en karaktär sådär. I varje program så gjorde han väl 4 olika gubbar som kom in och ställde sig i den här manegen och visade upp någonting.
Hej, ursäkta, vad heter tant?
Mitt namn är Kristina Hasseröda. Jag är maskinskriverska på Siemens.
Du ska måla lite för oss, Black.
Ja, jag ska måla klassiska konstverk med räkost i luften.
Jaha, ja. Vad kommer vi att få se för?
Ja, jag tänkte börja med Van Goghs solrosor.
Ja, vad bra.
Ring, klocka ring! I bistran i årsnatten. Mot rimlens norrskensky i markens snö.
Det var liksom väldigt knasigt.
Någonting med adoptivpäron. Är det Killinggänget?
Ja, det är Killinggänget. Det var ju den serien de gjorde därefter som heter Lille City.
Just det, precis. Ja,
Det är en sån som idag då har diskuterats som problematisk. Koreanska adoptivpärlon.
Ja, den är inte helt...
Det är sånt som ingen reagerar på 1995. Då såg man bara det knasiga i
det. Kanske det smarta i det.
Att de sjunger The Reeds Walk on the Wild Side.
Det ser roligt ut också.
Han är kämp på Miami.
Pelé.
Shark away pasta. Black is a bass all the way. Shave their legs and then
he was a she.
She said,
hey baby,
take a walk of the water.
Men vad man, alltså, då kändes allting liksom fräckt och ballt och Schiffert var på Expressen fredags omslag varje fredag i 2-3 års tid och den här tv-serien gjorde de sen en Berns-version av som var fruktansvärt hipp. Alltså, det var liksom fullsatt och det Stockholm som rörde sig, de skulle gå dit. Det ingick på något vis i den stockholmska allmänbildningen. Och alla tänkte att det här är liksom fräckt och fräscht och nu. Men Robert Gustafsson var ju fostrad då i Skara-revyn.
Ja.
Och är ju från Skövde. Och han kommer ju från en tradition där man har lös mustasch och skjuter fram hakan. Och
märks ju på honom också.
Ja, han är fostrad av en gubbe som heter Rune Sundberg som drev liksom i decennier en lokalrevy som var stor där då i Skaraborg. Så det var återigen, det är samma sak. Det var därför jag började prata om det här. Alltså, precis som Per Andersson och Grotesco, det uppstår någonting när stad möter land.
Absolut.
Så uppstår någonting när Robert Gustafsson möter Killinggänget. För det är ju många som har konstaterat, och jag tror jag både Schiffert och Gustafsson skulle, och Anders Locko som var den som satt och petade in de här popreferenserna i alla manus. Jag tror de alla skulle hålla med om det, att Killinggänget hade aldrig blivit det fenomenet om de inte hade haft båda delarna.
Nej, visst är det så. Och jag tänker även att människor tycker att Grotesco är en väldigt liksom smart sorts humor, men de tycker också att Per Andersson är roligast. Många gör det.
Ja, precis. Och då skjuter man hela tiden fram Per Andersson att i sin scenshow, jag har glömt vad den hette, Nära döden-revy, så gör Dorsin och Per Andersson ett långt nummer där de är Mölndalsrevyns huvudpersoner. Så det är som en parodi på Mölndalsrevyn.
Okay.
Mölndalsrevyn är här igen. Vi hoppas att ni gillar den.
God dag, god dag. Vi hoppas att vi brister ut i glada skratt. För här är vi och där är ni.
Och så har de halmhattar och spelar över.
Absolut.
Och vi skrattar åt detta för att, haha, vi skrattar åt det roliga överspelet, tror vi. Mm. Men vi skrattar åt att de agerar precis så som man gör i Mölndalsrevyn. Ja,
absolut.
Och det här är ju en sorts poäng, det här har vi återkommit till flera gånger i den här podden också, det här hur man genom att paketera liksom den liksom klassiska folkliga humorn plötsligt kan dubba den till att vara intressant, genial, urban, någonting som vi kanske måste skriva om på DNs kultursida.
Mm.
Och det har det då aldrig Stefan och Christer gjort, för de är helt ointresserade av att bli omskrivna på DNs kultursida. De har ingen relation till DNs kultursida.
Nej, kanske förutom, eller ja, just DN vet jag inte, men jag tänker att de får väldigt mycket skit i pressen liksom.
Jag vet inte hur mycket de har fått i sin press, att säga, det vill säga lokalpressen, Hallands Nyheter.
Nej, det har inte jag heller koll på, men jag vet att de har pratat mycket om att när de har satt upp olika farser eller revyer, det kanske vi återkommer till, vad vi ska kalla det. Då är det ju ofta någon i publiken som är journalist och som kollar och sen skriver nästa dag, jag fattar inte varför folk skrattar. Men jag har också insett att folk skrattar för att de som sitter här i publiken är folk som handlar på Ullared och spelar bingolotto. Och då kan man ju diskutera vad det är som händer där. Hur tänker den personen som skriver så? Vad menar den personen? Vad är det för människor som går på Buskis?
Ja, men låt oss diskutera detta då.
Ja.
Vad har du själv för reflektioner kring detta?
Alltså, jag har ju en väldigt speciell ingång i och med att jag själv har gått på Buskis mycket som barn. Och det är ju intressant i sig att jag har kollat på de här farserna just som barn. Men jag kommer från en familj som kollar på Buskis och tycker att det är jätteroligt. Och det är lite så här att Buskis får mycket skit i media, men säljer slut på sina biljetter gång på gång på gång. Det är extremt populärt, men får väldigt mycket skit. Och det är väl någonting med att det ses ner på väldigt mycket. Och jag vet inte, är det bara att det är från landsbygden? Eller vad är det som händer? Svara.
Men jag vet inte hur det ser ut nu riktigt.
Nej.
Alltså, jag inbillar mig att toleransen för lantliga uttryck på något vis har ökat en smula. Att man kanske oftare säger jag förstår inte det här, än att man säger detta är dåligt och hemskt. För det finns ju en nyansskillnad där som jag ändå tycker är väsentlig.
Verkligen.
Och det kan man ju inte hjälpa om man inte förstår det.
Nej.
Alltså lika lite som någon fostrad i Buskis som första gången presenteras för en performancekonst på Moderna Museet.
Gå på en opera.
Ja, då kan man ju säga, antingen kan man säga att det här var värdelöst, eller så kan man säga nej, jag har inte verktygen för att förstå detta.
Nej.
Jag har inte förkunskaperna, det är ingen som har liksom guidat mig, lotsat in mig i den här kulturen.
Nej, precis.
För det får man väl erkänna att så kan det väl vara.
Ja, jag kan respektera den ingången definitivt.
Och sen kan man ju då å andra sidan tycka att det är så jävla svårt att förstå Buskis.
Ja, det är väl lite det min tanke är. Att säga, men om vi låser fast dig och du kollar i 5 timmar, du kommer ju skratta.
Alla kommer.
Nej, jag pratar till gemene man, vem som helst.
Ja, så kanske det är.
Så kanske det är,
ja, men
också
så är
inte
det nog, alltså, framförallt om du sitter och upplever det live.
Mm.
Det försvinner väl någonting i överföringen till tv.
Mm.
Men live bland liksom några tusen andra entusiaster.
Ja, men så är det.
Och folk som har åkt dit, som har kommit med buss och åkt 20 mil.
Mm.
Ibland kanske tagit sig en liten tuting innan, bara ibland, och bara en liten.
Ja.
Men som är där med ett enda syfte, och det är att bli roade.
Absolut.
Det är klart att det smittar.
Men det är något med att sitta på de här plaststolarna, det regnar, man har en sån här poncho, och så är det så jävla kul. Det är så jävla kul är det.
Ja. Jag ska ju villigt säga att jag som jag har spisat mycket humor i mina dagar. Jag tycker inte alltid att det här är för mig.
Nej.
Jag har ju många gånger, jag har också suttit som en DN-journalist och varit en smula frågande inför vad det är jag tittar på.
Absolut.
Eller gjort noteringen, oj, det där var lite grovt.
Mm.
Det där var nog lite grann under min värdighet.
Det var din gräns.
Kanske jag ibland faktiskt har tänkt och känt.
Mm.
Jag har sett Arlövsrevyn.
Mm-hmm.
Arlöv är en liten ort som ligger vägg i vägg med Malmö.
Mm.
Och där en man som heter Kent Nilsson har en mycket, mycket populär revy.
Det här året har börjat bra för er. Ja, min gubbe Malte och jag, vi firar nyårsafton själv i Majdol. Vi sitter själva 8 år till nyår. Tycker det är trevligt, vi håller på traditionerna. Äter samma maträtt varenda år. Svinatassa med vaniljsås. Ja, det är inget att grina åt. Det är jävligt gott, det ska ni prova. Sen följer vi ner det med Dolby-champagne. Ja, det är himbrett och samarin.
Alltså, återigen en sån som det går busstrafik till från hela södra Sverige. Och jag tror han gör mellan 50 och 100 föreställningar av sin revy varje år. Och han har ju stora namn som affischnamn. Det kan vara Siw Malmkvist, det kan vara Sven Malander, det kan vara Hasse Kvinnaböske. Och Kent Nilsson, han gör själv då en figur som heter Svea.
Mm.
Kent har en viss rondör. Svea gör han i någon stor skrik i städtantsklänning och jättestora glasögon utan glas.
Okay. Mm.
Och så pratar han hjält.
Mm.
Och så är det väldigt, skulle nog många säga, det som folkliga skämt.
Ja.
Alltså bondska skämt.
Ja.
Skabrösa.
Mm.
Inte ekivoka, utan skabrösa.
Men är det liksom det här är för folket? Eller hur menar du med folkliga skämt?
Nej, men det är alltså folklig i någon sorts...
Oro för passionen, skämt.
Inom citattecken.
Ja.
Folklig, att det här är inte elithumor. Det är inte...
Nej, okej.
Okay. Horace Engdahl och Katarina Frostenson sitter inte och garvar, tror jag,
lika högt. De blir inte inbjudna till Babel.
Nej, det har nog aldrig hänt.
Nej.
Kent har nog aldrig fått mejl från Jessica Gedina.
Nej.
Det tror jag inte.
Nej, vad vet vi? Kanske.
Nej, han kanske tackar nej med motiveringen att det där är inte för mig.
Nej, precis.
Så kan det ju också få vara att nej, men det här är inte för mig.
Nej.
Det här är någonting... Alltså återigen, för Schiffert så, och Henrik Dorsins del så finns det ett intresse att nå den Stockholmspublik som de själva rör sig ibland.
Mm.
Men för Kent Nilsson eller för Stefan och Christer som sitter då i, från ett Stockholmsperspektiv sett, periferin.
Mm.
De bryr sig väl inte om vad alltså det är ju egalt för dem vad Stockholm eventuellt tycker.
Absolut.
För att de har ju ändå sin publik och så, som de vänder sig till med de saker som de uppskattar.
Mm.
Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt. Snedtänkt.
Jag är intresserad av att diskutera ämnet bland annat för att jag tror vi har nämnt det här tidigare. Nu har vi gjort 170 poddar eller så det är mycket som har nämnt. Så.
Det är svårt att inte komma tillbaka till någonting.
Ja, men ibland hör man ordet buskis användas som ett skällsord.
Absolut.
Som ett pejorativ.
Jag skulle säga att till och med liksom uttrycket Stefan och Christer används som ett skällsord.
Ja, precis. När någon bedömer vilken humor som helst. Mm. Och så här, ja, det var roligt. Det var en del intressanta ironier. Det var en del, tyckte jag, finurliga referenser till olika böcker som jag råkar ha läst. Sen var det lite Stefan och Christer.
Mm. Ja, precis.
För sen var det liksom något litet parti där de kanske pratade på dialekt.
Mm.
Eller de kanske hade byxorna långt ner på,
eller långt
på rumpan.
Upp.
Eller långt upp.
Mm.
Eller de hade lite för tjocka glasögon.
Ja,
för
absolut.
Min smak.
Mm.
Det finns någon sorts gräns där. Liksom, när glasögon...
Är det när ögonen blir liksom för stora?
Ja, men det är väl det som är det roliga.
Det är väl det roliga, tänker jag.
Att ögonen förstoras. Mm. Om man då dessutom spelar sin figur med uppspärrade ögon så
precis.
Får man, ser ju lite lustigt.
Nej, men jag skrattar nu. Och nu bara förklarar vi hur det är, men det är så kul.
Ja, nej, men det är väl Stefan Gerhardsson som gjorde en figur som heter...
Är det Olvert?
Olvert, va?
Mm, absolut. Mm. En väldigt slö individ med grå rock och en stor... brun portfölj.
Det var dyrare än målen där hemma.
Be honom då.
Nej, det går inte. Men när jag ändå är här, jag tänkte måla om en stol. Mm. Mm. Vann är en halv meter hög.
Det fattar jag.
Fyra ben.
Jag förstår
minst.
Det. Ja, jag med. Jag vet hur en stol ser ut. Jag såg en igår.
Och jag
tänker... är det han som är Oliver? Jag trodde det var den andra.
Tänker du på Birger? Det är Christer.
Ja, är det det?
Mm, det är det.
Ja, jag litar fullt och fast på det.
Jag skulle säga att jag är 100% säker.
Ja, de är så väldigt, de har så mycket attribut att jag inte ser i så fall vem som är vem.
Nej, jag är helt med dig på i och för sig att det skulle kunna vara vem som helst bakom allt det där. Men jag vill säga att det är Christer. Men då är det den här liksom gubben som har gråa, tajta kostymbyxor, en röd polo som han drar i ärmarna hela tiden.
Och precis, sen skrikigt röd, väldigt gällt röd.
Ja, obehagligt röd skulle jag säga.
Och en basker i samma kulör.
Mm, precis.
Neddragen på huvudet.
Ja, precis. Väldigt smutsiga, ojämna tänder. Och så, ja men som vi sa, väldigt, vad ska vi säga, förstärkande glasögon.
Fruntinnor är otrogna. Har du hört dig? Har du hört att 90% av alla fruntimmer som är gifta eller sambo, de är otrogna? Jag vet, det här socialstyrelsen räknat ut. Men de sa att det går inte, vi får skriva brev till dem och varna dem så här. De vill inte göra. Men det var en som sa att det går åt för mycket papper. Det är bättre vi skickar brev till de 10% som är trogna istället och uppmuntrar dem. Och det gjorde de. Och vet du vad som stod i det brevet? Vet du det? Har du inte fått något?
Ja, precis. Alltså, man jobbar ju här inte med de små medlen. Det är ju inte mordhårspenseln som de plockar fram, utan det är ju rollen. Mm. Och det här är ju en del av genren.
Absolut.
Och det är i fallet Birger då, han med de här skrikiga kläderna, så han pratar ju också gällt och han har ett väldigt expressivt kroppsspråk.
Väldigt stel i ben och armar, vilket jag tycker tillför ganska mycket till hans karaktär, för det är liksom som att han inte kan, det ser ut som att han har liksom skitit ner sig och han kan liksom inte stå rakt, och det, jag vet inte, det är någonting med det plus han pratar så gällt som gör att man får lite panik när man ser honom, och det gör att man skrattar.
Och sen består ju hans monologer ganska mycket av olika små iakttagelser från hemmavä, eller vad är det han brukar prata om?
Han har väl kanske 2-3 referenspersoner, alla heter typ Hulda, Arvid, kanske något namn till. Och då är det liksom att de här två karaktärerna har en relation och så pratar han om hur de tar sig genom livet.
Det är fruktansvärt vad Arvid och Hulda kivas där hemma. Men Hulda säger sig till Arvid att du vill bara ha mig i sängen för du tycker det är gott. Va? Jag tycker inte det är gott, Arvid. Arvid, du tycker det är gott? Nej, sa Hulda. I gobba skulle inte göra någonting om inte tyckte det var gott.
Och sen pratar han väl ganska mycket om storstaden och hur människor är i storstaden.
Ja, och det här, jag skulle säga att den här figuren är väldigt typisk för en sorts lantlig tradition. Att vi har någon, en figur som en lantlig publik identifierar som bysnillet eller byfånen. Man känner igen honom från byn hemma vid. Lite klurig, lite konstig, men lite klurig. Ibland genomskådande, ibland helt fel på det. Och så berättar han då, så man skrattar ju på något vis både åt och med honom.
Ja, visst är det så.
Som publik, att man känner igen figuren och man känner igen honom. Man brukar stå lutad mot gärdsgården hemma vid och berätta för förbipasserande hur de bättre ska utföra sitt jobb eller så här. Och så kanske de börjar berätta om den gamle bondens tid eller så här. Man känner igen den här figuren.
Absolut.
De finns fortfarande. Inte lika mycket nu, tror jag, som innan nu. Olika urbaniseringsvågor.
Alltså, kanske. Ja, kanske.
De blir ju färre, vågar jag säga, i takt med att fibernätet dras över Sverige.
I takt med internet och nättexter så blir
redan liksom när radion kommer på 20-talet och sen när tvn kommer på 50-60-talet, redan då så börjar ju Sverige på något vis likformas. Alltså, allt fler sådana här figurer blir ju allt mer medvetna om nutiden och samtiden. Men det är klart att de finns.
Men jag tänker, om han hade lanserats idag så hade det kanske inte riktigt funkat. Alltså, det är någonting med att De kommer på honom någon gång där på 90, i början av 90-talet. Och det går hem så himla mycket. Och det känns bara som att idag så gör han inte det på samma sätt. Kanske för att folk inte längre minns den här byfånen. Eller som du säger, den är lite mer unik. Jag vet inte.
Stefan och Krister, alltså, de börjar tillsammans på uppträda som duo på 80-talet, tror jag. Ganska tidigt på 80-talet.
Men då gjorde de ju mest musik, tror jag.
Ja, de åkte runt med varsin gitarr och uppträdde i gillestugor, höll jag på att säga. Men på olika bygillen och på Folkets hus i Halland, Skåne, Västergötland.
Ja.
Sa till mig själv, hemma snart. Hoppas käringar har sparat lite mat. Det var då som det kom en bil i kurvan. Vill du bli annonsplats i Vägverkets reklam? Vill du bli så tilltryckt så du noppas av en gam? Allt det här kan hända dig om man inte bländar. Åh, det hade vi gjort.
Och jag hade nog ett program som innehöll en del, som man sa, för fräckisar. De har ju aldrig varit rädda för att röra sig i den regionen.
Nej.
Och det är ju ett av skälen då att de betraktas som mindre rumsrena.
Så är det ju.
För att det har ju aldrig Shakespeare eller Molière eller Strindberg gjort.
Nej.
Eller Bergman. Bergman har ju aldrig varit intresserad av sin avföring.
Nej.
Det är också sånt där beröm som folk ibland har om olika skämtare. Ja, men det bästa med honom är att han aldrig går under bältet. Och jag tycker det är lite konstigt som kritik betraktat, alltså att det skulle vara så positivt att den här människan, han, av allt som finns att ta upp, så tar han inte upp det mest grundläggande hos mänskligheten. Alltså, det låter som att han har liksom en väldigt stor blind fläck. Det är nästan det jag spontant säger. Är det så himla bra? Är det per definition positivt att en skämtare aldrig någonsin tar upp sexualia?
Nej, precis.
Skulle det i sig vara positivt?
Det beror väl på lite hur man attackerar ämnet också, men mycket buskis är ju ändå ganska försiktig med de snuskiga skämten. Jag tycker att de har en viss finess i det som är så här, men jag tänker bara att jag kollade på det som barn och jag fattade inte ens att det var snuskigt, så något slags filter har de ju ändå som funkar liksom.
Ja,
det beror väl på vad man har kollat på såklart. Men...
Jo, men jag kollar ju också på saker som barn som man ibland då gick till sin hårt prövade moder med och frågade vad betyder detta? Och det var väl inte alltid, men ofta som hon, liksom, hon var ju ett barn av 40-talet.
Yeah.
Eller liksom av 68-rörelsen, så att hon satte sig väl och förklarade pedagogiskt för mig. Och det är jag ju tacksam för då vet jag olika saker.
Yeah.
Men många skämt, alltså fräckisar, snuskskämt, om du inte använder själva könsorden så kan de ju gå långt över huvudet på ett barn. För då är det ju så mycket antydningar som om någonting som ett barn av naturliga skäl inte känner till.
Ja, absolut. Och det blir väl heller inget skämt om man använder de uttrycken som man menar. Alltså om du säger könsorden så är ju inte skämtet kvar längre. Eller har jag fel där?
Ja, det är olika, men det är klart att det finns vissa skämt där humorn är att
man ska förstå.
Ja, att allt finns i undertexten. Yeah. Naturligtvis. Ett klassiskt exempel, eller klassiskt kontemporärt exempel, är det här Seinfeld-avsnittet som heter The Contest. Som alltså handlar om att de fyra huvudpersonerna tävlar i vem som kan hålla sig längst från onani. Och det är vad 22 minuter TV handlar om. Att vi ska liksom härda ut och ha kontroll över våra kroppar.
Ja.
Men det sägs ju aldrig. Det finns ju alltså, masturbation, onani, inte ens några av de etablerade folkliga synonymerna.
Nej, precis.
Nämns någonsin. Utan det programmet kan du visa för ett barn. Så det kunde ju även NBC var det väl, visa på primetime. För att allt finns i undertexten.
What's the matter?
My mother caught me.
Caught you? Doing what?
You know. I was alone.
You mean?
Och i just det fallet så kan man väl säga att det är ju det geniala med det programmet.
Att, ja, absolut.
Att att allt finns då i subtexten, som man säger på nysvenska. Men så behöver det inte alls vara. Det finns väl skämt som där det roliga är att man säger
att det är så grovt som möjligt.
Ja, att man säger baconros eller något annat ord som folk tycker är obehagligt. Geggväck eller sillaränna.
För nu går jag ut härifrån.
Ja. Ja, men det finns väl det också.
Ja.
Att ibland det är, att man vill att det här Kent Nilsson återigen. Alltså han har ju många skämt som är ganska explicita. Man får liksom förstå att alltså han jobbar inte med en förskönande omskrivning.
Nej.
I höstas så var jag så trött på bingolotto och postkodmiljonären, så jag tänkte, nu ska jag söka lycka någon annanstans. Jag sa till Malte, Malte, vi sticker till Las Vegas, syndens stad, Sin City. Den bobben, han ville hellre säga trosa eller fittiga.
Men om vi utgår från de här då, båda Stefan och Christer, som alltså på något som heter Vallarna i Falkenberg i Halland byggde upp en oerhört populär friluftsscen. Det här begreppet buskis som vi svänger oss med och som jag då också hävdar att det är någonting som folk använder som ett skällsord i största allmänhet. De har sett någonting som skulle vara roligt och så tyckte de att det var någonting som var lite för grovt och då säger de, det där är buskis. Och då använder man liksom en hel genre som ett pejorativ. Alltså att det skulle underförstått, det är i sig dåligt om det blir buskis. För buskis är dåligt.
Ja, precis.
Och buskis, det har vi kanske nämnt i den här podden tidigare, men det, alltså, det kommer ju av att man spelar teater under bar himmel. Alltså, det är ju alltså, bland buskarna.
Jaha!
Buskteater.
Jag ville prata om det här och jag ville fråga om det är bara att det rimmar på snuskis.
Nej, det har ingenting med det att göra från första början. Utan ute på landet så fanns det inte teaterlokaler och i sommartid så spelar man folklustspel för folk under bar himmel, bland buskarna, buskteater. Och
så bra.
Det där finns ju kvar, alltså friluftsteater säger man väl idag då, men ett par av de här scenerna, Vallarna, är väl en friluftsteater?
Jag vill till och med tro att de kallar sig för Vallarnas friluftsteater.
Ja, precis, ja. Så du sitter ju där i poncho och tittar.
Ja.
Och samma är det med Fredriksdalsteatern i Helsingborg som Eva Rydberg nu driver efter att Nils Poppe i många år gjorde sina föreställningar där. Och jag förutsätter att det finns ett antal sådana scener till i landet. I Stockholm finns det ju så här klassiska som Tantolunden och Vitabergsparken och Vanadisparken. Alltså, där det kanske inte spelar så mycket klassiska folklustspel nu, men där det gjorde det 20, 30, 40, 50-talet, sådana som Julia Caesar och så spelade för utsålda hus blev det ju inte då, utan utsålda
buskar.
Ja.
Stolar.
Så därav Pildamsteatern i Malmö, och jag förutsätter att det finns ett antal sådana scener i Göteborg också.
Det finns någon i Kalmar också, det är den där jag har.
Om just Göteborg inte hade haft någon scen för folklig humor.
En skam.
Liseberg tror jag att det har spelats olika sorter. Albert och Herbert spelades ju under bar himmel till och med. Efter att de etablerats som en tv-duo så gjorde Thomas och Brömsen och Sten-Åke Cederhök föreställningar.
Det sitter folk här.
Oh, Jesus, vad fan gör det här? Har han inte sagt till er att vi ska städa här, va? Teatern är stängd. Ni har gått fel. Har ni inga hem? Varför stoppade de inte vid dörra?
Ha? Jag sa ju till dem, de gick ju inte.
Sa till dem? Ja. Nej, vi kan inte ha det så.
Så här många människor kan inte ha misstatt sig.
Det är jag som har rätt och de som har fel. Alltså. Jag har ordning på mina papper. Sätt igång och städa i vråna där. Tar jag damlåsen ifall någon ballettflicka skulle dröjt sig kvar?
Och det tror jag de gjorde delvis i alla fall under bar himmel. För det är ju en del av en tradition också. Det här ska vara liksom på sommaren. Det ska vara, liksom, ska vara sol och det kan finnas lite risk för regn. Det ingår på något vis i paketet.
I spänningen.
Ja, precis. Och så ska det, ja, men så ska man gå därifrån ut i sommarnatten. Och så här. Alltså, det är en del av helheten.
En ljuv tradition.
Det låter så på dig. Jag har inte alls den här traditionen i mig. men jag har ju förstått att den finns.
Den finns.
Men runt de här båda herrarna som alltså börjar som någon sorts underhållare på firmafester och 50-årskalas och så. Så kommer ju de här sen Siv Karlsson och Jojje Jönsson och Annika Andersson. Har väl alla blivit stjärnor där.
Ja, definitivt.
De kanske var och Siv Karlsson, som alltså, vad heter hennes figur, Augustina?
Mm, precis.
Det kan bli gott, ska se mig själv, jag ska resa med lite förstår ni, vi har varit ett Stockholm. Har ni varit där någon gång? Herregud, vilket ställe ser jag förstår. Där får en jädra med passa så det ska se. Vi åkte upp det hela gänget där hemifrån, förstår ni, två minibussar. I den ena minibussen var det jag och Augusta, Otto och Ebba och Enoch och Svea. Och i den andra minibussen där åkte Stora Sara.
Den startade väl någonstans i Kalmar. Men sen så flyttades den väl ganska fort till Stefan och Christers imperium.
Ja, jag kan tänka mig utan att veta, men att hon hade säkert gjort den i 20 år. Och för det här är någonting som man gör sig väldigt mycket i medieskugga.
Mm.
Att det finns folk ute i stugorna som har sina roliga gubbar som de underhåller med. Mm. I
helt i skymundan, menar du?
Ja, nej, men jag skulle säga inom en ganska liten radio runt omkring sig till att börja med. Men sen kan det mycket väl, den radion kan mycket väl öka med tiden. Men fortfarande kan den radion vara väldigt stor utan att den når mediernas ljus.
Mm. Absolut.
Och jag tror att Siv Karlsson hade varit verksam ganska länge när Stefan och Christer skrev kontakt med henne liksom, och lyfte in henne på vallarna.
Mm. Det kan nog vara så.
Men det var ju deras, när de sen, för de blev ju TV4-program på 90-talet. Och det var väl
ja, där, tänker du på Full Fräs?
Ja, det hette det väl, var det det första?
Som sketchprogrammet, ja, där precis. Både Birger och Olvart är med.
Så småningom gjorde de ju också Full Frys.
Mm, precis.
Som var en liten sitcom i ICA-miljö.
Mm, precis.
Eller lanthandel-miljö.
Jag ställde inte på Stures plats, jag ställde under taket. Edvin, det är min plats.
Aj fan.
Har sett till att få flytta på din gamla... Du, har du en ny BMW?
Ja, jag tog en skraplott.
Livet är inte rättvist. Jag har sett till att få den flyttad.
Nej, men det regnar ju och då blir ju den blöter. Och
jag har en bättre idé. Ta och sätt den på handikapparkeringen.
Nej, jag är inte handikappad.
Inte än, men du kommer att bli lite flöter.
Men det var väl då, alltså Stefan och Christer hade ju kunnat leva sitt liv och dra sina buslaster utan att resten av landet hade brytt sig ett dugg.
Mm.
Men i och med TV4 fick upp ögonen för dem och de lades i tablån och TV4 var en kanal som många människor tittade på, trodde eller på 90-talet. Så blev det, då hamnade de ju också framför människor som absolut inte förstod eller ville förstå eller var intresserade. Då blev de ju ett riksfenomen.
Mm.
Till skillnad från andra som vi har nämnt här, Kent Nilsson i Arlöv eller Runo Sundberg i Skövde eller en gång i tiden Nisse Alroth som hade olika revyer i Skåne som var jättestora här.
Mm.
Men eftersom de inte visades i tv så hade folk ingen aning om att det fanns. Och det kan ju vara på gott och ont, menar jag.
Mm.
Alltså, ibland är det lite skönt att ja, men de människor som bryr sig, de säger till sina kompisar och sen så växer våra föreställningar för varje år.
Mm.
Nu så tablåläggs det.
Mm.
Och så sitter det flera miljoner människor. Då får man räkna med att ju fler som tittar, som bara råkar se det, ju fler antagonister får man.
Mm.
Man får ju förmodligen också fler fans. Så det är en balansgång man går. Men det är inte alldeles självklart att alltid är av godo att bli medial.
Nej, men det behöver ju inte heller vara dåligt att folk tycker illa om en heller. Eller jag vet att de pratar mycket om att så här, det viktigaste är att folk reagerar överhuvudtaget. Det spelar inte så mycket roll om folk tycker om oss eller tycker illa om oss. För även de som tycker illa om oss kommer ändå alltså, sprida ordet på något sätt.
Så. Ja, det var väl en visserligen korrekt iakttagelse.
Mm.
Men berätta för mig om Siv Karlsson och Augustina.
Hon är en ljuv person, tror jag. Utan att ha träffat henne så tror jag det. Jag lyssnade på en podd där hon var med och då pratade hon lite om hur hennes karriär startade och hur hon var när hon var ung. Och jag tycker att hon verkar vara så himla ödmjuk och rolig. För att hon pratade om att hon var kanske så här runt 20. Hon ville se världen. Hon är från Hohultslätt. Jaha. Och då tänkte hon att hon ville se världen. Så då flyttade hon till Lessebo. Och sen hon hade bott där i ett år så kände hon, nu har jag sett världen. Så då flyttade hon hem igen. Och jag tycker att det är en sån härlig, bara... Det är ett sånt härligt liv på något sätt. Det känns som att hon inte har liksom tänkt, nu måste jag bli framgångsrik på något sätt. Utan hon ska bara klara sig, göra det hon tycker är kul. Men just Augustina har jag inte jättebra koll på. Jag har mest kollat på Siv när hon har gjort olika farser med Stefan och Christer.
Men Augustina, det var i alla fall en arg tant.
En arg städtant.
Ja, just det.
Det är det enda jag har på henne.
För i de här fullfräs då, som vi tror var de första Stefan och Christer-programmen i TV4. Hade ju det här gänget sina egna figurer. Alltså, återkommande karaktärer. Det var ofta så det byggdes. Men det är fortfarande liksom sketcher och monologer. Det var ingen sammanhängande handling. Utan de kom in och gjorde sin figur. Och ju längre fram, och det spelas in inför publik delvis i alla fall. Och ju längre fram i säsongen man kommer, desto större entréapplåder får de här figurerna. Och nu kommer han och så blir alla glada redan vid entrén.
Det här är en liten fråga här. Är det något fruntimmer här som är...
och det gäller inte minst den här Augustina som också dök upp i Bingolott och i andra även SVT-produktioner och så på 90-talet.
Ja, hon har överlevt extremt länge, känns det som.
Och Jojo Jönsson, han hade någon som hette Blyge Örjan.
Mm, precis. En liksom snäll charmör som hade som, vad ska vi säga, USP. Att han drog en liksom romantisk men snuskig glimrek till en kvinnlig person i publiken. Och det var hans grej. Charmig, gullig, fina kläder.
Ja, idag tänkte jag att jag skulle hitta på en egen saga. Det var en gång en liten groda. Det var en gång en liten groda och en groda till. Det var en gång två grodor som skulle åka ner till havet. För de hade hört att havet är ju så stort. Eller hur, Lisbeth? Ja. Ja, mycket större än deras lilla damm där hemma. Men vad de inte hade tänkt på, det var att havet är ju så salt. Så när de kom upp efter badet så hade slemlagret på deras små kroppar, det hade liksom frätts bort. Och i solen så blev de så nariga och torra så att de sprack. Ja. Och sen så, ja, hände ju inte så mycket mer där.
Ja, studentmössa.
Ja, det är det han har, va? Han har ju någonting på huvudet. Är det en studentmössa? Är det för att han ska vara en yngling?
Ja, en kandidat. Mm-hmm. Det fanns ju en tid som... Den är ju förgången, men det är inte så gräsigt länge sedan. Det var väl på 60-talet folk slutar gå runt i sina studentmössor. Alltså, om man var i Lund på... Man har sett bilder från, alltså så här, vybilder från Lund eller Uppsala på 20-30-talet, så har ju kandidaterna sina mössor på sig.
Mm.
Det är ju den mössa man bär efter att man tillåt den här lilla promillen av befolkningen som gått ut läroverket. Det var ju, andra bar ju hatt eller keps. Alla hade ju någonting på huvudet. Ja. Men studenter hade ju sina vita mössor på sig.
Mm-hmm.
Så att, jag tog upp det här lite grann för att figuren därigenom också på något vis blinkar åt ett förflutet. Åt ett förgånget. Det finns ju någonting lite med hela den här miljön de bygger upp. Alltså, så finns det ju någonting daterat. De refererar till ett gammalt Sverige.
Mm.
Med allt vad det är, med kokkaffe och hembränt och så här. Alltså, ja, saker som väl fortfarande finns, men som kanske inte är lika centralt. Men jag menar, där då, Stockholmsbaserade komiker kanske mer skojar om cortado. eller vilken kaffe som är inne nu. Alltså, sån här minkar som skiter kaffebönor. Det har kanske varit ett skämt de senaste åren.
det här är ju helt okänt för mig, absolut.
Ja, men du är ju från småstaden.
Ja, ja.
Men det finns någon sorts, om det är en mink eller en iller, så finns en sorts kaffe som är det finaste kaffet som finns. För det, har liksom, det är någon mink som väljer ut de allra bästa bönorna. Och efter att det då passeras hel då i minkens tarmsystem.
Ja.
Det är de bönorna som ska plockas och det blir de allra bästa. Jag vet inte mer. Så här,
helt men, otroligt.
Men det här kanske man skämtar om då i Stockholm.
Ja, ja. För, det här bara, är ingenting för mig, det kan jag säga direkt.
För att bara bygga upp en dikotomi här. Mm. Då, så det, man, i Stockholm skojar man om det, liksom det senaste. Man skojar om IPA. Mm. Nu, det är ju en gammal referens.
Snälla vad gammalt. Alltså, magväska.
Medan man i den här liksom lantliga traditionen på ett annat vis hela tiden har kvar en tråd i det gamla.
Mm.
Det är inget ideal att man måste hela tiden uppdatera och vara senast på det.
Nej.
Och jag vet inte om det är så för människor som bor i den så kallade provinsen, men i den här traditionen som Stefan och Christer har varit en del av, så känns det som att ja, man har gärna ett utedass i scenografin. Mm.
Jag har inte tänkt på det på det sättet, men jag ser ju vad du menar, absolut. Mm. Men jag tänker på den här humor du pratar om där man skämtar om det senaste. Är det inte ganska mycket att man ofta skämtar om hur löjligt det är?
Jo.
Eller är det också ett sätt att visa, kolla jag vet?
Ja, men det är det ju. Det är väl det som är att vara hipster, att på något vis anamma det senaste och att
prata det.
Var det första som säger, jag har tröttnat på det.
Ja. Ja, jag förstår.
Snarare än att vara den första som säger jag dricker IPA, så ska man vara den första som säger jag har tröttnat på IPA. Återigen såklart oerhört hårdraget, men det känns som att, och det här är verkligen en känsla som jag inte har riktigt täckning för, men att i Buskis frilufts den då provinciella traditionen att man kanske skiter i att IPA överhuvudtaget existerar. Man kanske inte har så mycket skämt om närodlat och mikrobryggerier alls.
Nej, om man inte då skämtar om vad de gör i storstan och vad de håller på med och vad som är så löjligt. Men det är ju inte på samma sätt.
Att de referenserna inte alltid är så uppdaterade kanske.
Nej, det är helt med på. Men åker buss kanske.
Ja, det måste vara svårt ibland att hålla den vid liv för att landet är ju inte lika efter som de har varit. Alltså, för inte särskilt många decennier sedan så dröjde det ju ett antal år innan storstadsfenomen nått ut på landsbygden. Det dröjde ju alltså, om Stockholm fick sina första punkare 1977 så hade väl kommit de första till Gävle 79. Liksom.
Mm.
Men nu så har ju alla tillgång till samma internet.
Mm.
Så det är ju inte lika... Alltså kontrasten borde rimligen inte vara lika stor.
Nej, jag förstår. Tror du att det kan påverka den här sortens humor på något sätt?
Jag gissar det.
Ja.
Men jag är mer intresserad av att höra vad du säger.
Ja, det är klart det borde påverka. Jag tänker ändå att buskescenen blir mindre och mindre. Men jag vet inte, jag har liksom ingen... Jag har bara magkänslan att gå på där. För att vi... blir mer och mer, vi rör oss mer och mer mot staden, inte alltid fysiskt men i alla fall psykiskt, och det måste väl på något sätt betyda att den här sortens kultur skulle kunna sina, men jag vet inte.
Det här var i alla fall en liten krets som fanns kring Stefan och Christer. Sen har vi liksom Claes Månsson och Claes Malmberg och andra också som spelat i deras farser. För de började ju allt mer göra farser. Alltså de gick från att göra mer revyartade saker, alltså med sketcher och sånger avlöste varandra, och inte minst monologer, till att börja med de här bröllop på jäkelskap.
Jaha. Och vem är ni?
Det är blott en enkel köpman som är drabbad av hunger.
Jaha, jag hinner inte mata er nu för jag ska med bussen.
Tid! Tid är blott ett verktyg, unge man. Man måste också ha tid att vila.
Ja, det hinner jag inte nu för jag har lite brått.
Får jag intressera hem för en svart stadskappa? Ja, det är en väldigt fin kappa. Kan vändas efter vinden.
Jaha. Nej tack, jag har redan jacka. Så det...
En liten smörgås.
Nej, jag ska inte ha någonting. Det är...
Ja, nu var ju smörgåsen avsedd för mig.
Jaha, du kan få en liten skalk då.
Med smör.
Med smör? Nej, då blir far vansinnig om han får reda på detta.
Brännvin och snålvatten, vet inte någon så? Det är också en paroditid.
Bara olika ord.
Ett ägg i högklackat.
2 ägg högklackat.
Och det är farser då. Mm. Om vi bara ska liksom förklara vad en fars är, så är det alltså en pjäs med en handling. Och där själva intrigmaskineriet är väldigt centralt. Alltså då har, man pratar om förväxlingsfars. Att nu kommer min son som jag har i mitt äktenskap innan jag mötte min nuvarande fru. Nu har han hotat att komma hit. Mm. Och jag får absolut inte lov att berätta det för gumman, för då kommer hon att bli fly förbaskad. Så nu måste jag gömma honom på utedasset om det är friluftsteater, och i garderoben om det är privatteater, typ Vasan på 80-talet i Stockholm. men det finns ju små differenser med salongsfars och den här mer liksom, farsen som utspelar sig på landet. Ja. Men det är ju mycket just en sorts förväxlingar som det bygger på.
Mycket missuppfattningar. Mm. Och man är väldigt tydlig mot sin publik hela tiden, att det är det här som händer nu. Nu ska vi få hänga med när den här, ja, men som du säger, nu kommer den här sonen in. Vi får inte säga det här, vi kommer säga det här.
Det enda som inte får lov att hända nu, det är att kärringen kommer in. Där kom kärringen in.
Ja, absolut.
Herregud, hur ska vi lösa den här knipan?
Ja, nej, men precis. Publiken är ju med på ett sätt. Det är väl den här avsaknaden av ironi som vi kanske pratade lite om innan. Men det är oftast också mycket pengar inblandat, som med att någon är supersnål. Det är nästan alltid alla farser en karaktär som är den snåla, rika gubben. Och sen så är det väl ändå lite komik också. Som i, alltså både de här grova dialekterna, men också att någon kanske har ett talfel.
Men en grov dialekt är inget lite.
Nej, om man överdriver så pass mycket att det låter som ett talfel, så blir det väl nästan en liten komik. Eller har jag fel där?
Jag hoppas du har fel.
Ja.
Men visst, det är klart att man jobbar med liksom nästan det groteska, som är uppförstoringar av allting. Och alltså karikatyr, och det är väl en del av samma tradition som lytisk komik. Ja.
Mm. Jag kan höra med morsan om inte hon kan ställa upp och spela fruntimmer. Ja, hon är i alla fall nyrakad.
Behövs inte, Eva. Jag tror nämligen att jag har hittat henne.
Ja, så? Han sa... Oj, i helvete!
Ja, du, Jonas! Du blir perfekt!
Du får en tusenlapp.
Du får ju 1000... 1000? Jag skulle bara få 600.
Det är ju också någonting som betraktas allmänt som fult. Mm. Man ska inte skratta åt att någon inte kan se.
Nej, precis.
Trots att det såklart kan vara jätteroligt att någon inte ser.
Det kan verkligen vara det.
Framförallt, ofta ligger ju humorn inte i att personen i fråga inte kan se, utan att människor runt omkring honom inte kan hantera det. Det är ofta där skämtet är. Ja. Titta på månen. Åh nej, herregud, nu sa jag att du skulle titta på månen. Det är oftast så skämtet ser ut. Det är ju inte lytet i sig som alltså, det är ingen särskilt god källa för humor, utan det är ju omgivningens oförmåga att hantera det som brukar vara där humor främst ligger.
Mm, absolut.
Hävdar jag.
Ja, ja.
Men visst, det är väl klart att underbett är väl ett klassiskt inslag i en riktigt god friluftsteater.
Ja, det blir väl ingen fars utan ett underbett,
ja,
kanske.
Ja, men det är roligt. Alltså, kanske någon kommenterar det. Du drar in hakan så det inte regnar in. Eller så det skrattar vi åt det.
Ja, 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 verkligen.
Ja, men vi har nämnt också, vi har svängt oss med olika genrebeteckningar. Buskis redde vi väl ut lite grann vad det var, och friluftsteater då, det hörs ju lite grann på namnet. Men
ja.
Och sen ska det också sägas att sådana här scener, buskscener, det har ju spelats all möjlig form av teater genom tiderna. Men det som nog har varit populärast har ju varit de här liksom lättsmälta, roliga, komiska, ofta med mycket musikaliska inslag.
Mm.
Söderkåkar heter ett klassiskt svenskt. Värmlänningarna tror jag 1900-talets mest spelade pjäs i Sverige, som kom någon gång i slutet på 1800-talet och som har spelats precis överallt. Nu är det ingen som riktigt kommer ihåg det längre. Nu har det lite grann, ja, men det tog många år innan det liksom went out of style.
Mm.
Och så fars nämnde vi, och sen så revy då. Alltså, det finns ju en hävdar jag med viss auktoritet här, det finns ett utbyte mellan revyn och buskisen. Lite grann, återigen beroende på var vi är i landet.
Mm.
För det har ju spelats revy på Oscarsteatern med Loa Falkman. Det är klart att den revyn kanske inte ser ut så som Arlövsrevyn ser ut. Nej, eller som Chadden Hellströms gamla revy i Norrköping. Nämnde Nisse Alroths revyer i Hör, vad som brukar vara på turné i Skåne.
Mm.
Eller som Runo Sundbergs, eller vad heter han, Mats Ljung i Skara och Skövde. Och så. Men det som jag också bygger i någon mån på det här, det överdrivna kroppsspråket och de stora, markanta lösmustascherna.
Ja.
Och alltid att man jobbar med de här stora medlen, de stora gesterna, det har ju också haft, så att säga, tekniska anledningar. Alltså folk ska ju se, det är ju långt.
Ja.
För killen som sitter längst bak i publiken, det är långt att se.
Mm.
Och så ska de ju höra också, så då får man ju ta i.
Mm.
Då får man ju dra på. Mm. Om alla ska höra, så får det ju bli det här. Och vilket skulle jag säga, om det har sitt ursprung där, så har det blivit en del av traditionen.
Mm.
Men jag tror att det i ganska hög grad hade praktiska orsaker från början.
Men just ordet revy, är det alltid en sammansatt historia, eller kan det också vara en liksom sketch show?
En klassisk revy består av monologer, dialoger, sketcher, gärna något dansnummer, man gärna en primadonna, och så kommenterar den ju, nu för tiden, så de flesta revyer som görs i Sverige, och det görs många, de är ju då så kallade nyårsrevyer, det vill säga att de har premiär någon gång vid, helst ska de ha premiär på nyårsafton, men folk har ju oftast bättre saker för sig då. Så de brukar premiär kanske några dagar efter.
Okay.
Och sen kommenterar de året som gick.
Mm-hmm.
Och ute bland buskarna, ute bland vanligt folk, så är det väl allra populärast när man kommenterar lokala händelser.
Mm. Absolut.
Jag tror att det är det som drar de allra största skratten.
Ja.
Sen har ju folk inte alls samma koll på sin omgivning nu som förr. Alltså, eftersom mycket lokal press och så har försvunnit.
Mm.
Få människor vet ju vad kommunalrådet i deras egen kommun heter. Och så.
Så är det ju.
Om man möjligtvis vet kommunalrådet, så vet man absolut inte vice kommunalrådet.
Nej, så är det också.
Så att, det är revy då.
Mm.
Och som sagt, alltså, revyn i Sverige har ju haft väldigt erkända, renommerade utövare som Carl Gerhard och Hasse och Tage och Pavel Ramel eller så. Men det har ju hela tiden parallellt funnits en folklig revytradition, en amatörrevytradition som är jättestor på sina ställen. Så Växjörevyn är jättestor.
Mm.
Eller Örebro, Hjalmar Falk, eller Hjalmar Falk, Peter Flack, som hade figuren Hjalmar, som man såg mycket i tv på 90-talet. Han hade ju varje år, det kunde heta Hjalmars hörna, eller sen så kom internet, så då kanske det hette Hjalmars cyber. Men de brukar heta så. Och då var den figuren, Hjalmar-figuren, de ska alltid ligga som näst sista nummer i en revy. Den här liksom återkommande, som kommer varje år.
Mm-hmm.
Och så har de en monolog som lite grann berättar vad som hänt sen sist.
Mm-hmm.
Och då tar man gärna in då. Ja, och sen så har vi fått fiber. För de kommer och gräver fiber, kanske de säger. På den dialekten jag just sökte.
Ja. Det var någonting.
Ja.
Kul var det.
Men det är ju roligt.
Det är ju kul.
Ja, jag älskar ju dialekt. En av mina stora sorger är att mina barn inte pratar dialekt.
Mm-hmm. Varför gör de inte det?
Nej, men för att de tror att det är som de pratar på tv, att det är ett språk.
Jag får ju visa dem bara buskis då, så får de fram något stark halländska.
Eller så får de prata som de vill.
De kan få göra det.
Mm.
Vi ska låta dem vara.
Snertänkt. Vad vill du säga mer om buskis?
Det jag vill prata om lite mer om buskis är det här som jag pratade om innan, att de får ganska mycket skit. Jag tycker att det är roligt för att Stefan och Kristina är väldigt framgångsrika och de äger en väldigt stor del av privatteatrarna i Stockholm. Så oavsett vad du går på eller vad du egentligen tycker är roligt, så kommer du på något sätt ändå stödja det du tycker är det sämsta. Det är något som är så himla fint och roligt i det, tycker jag.
Ja, det gjordes en reportage för tidningen Filter för ett antal år sedan. Mm. Där det, här, det var där jag i alla fall första gången förstod det här. Att de är ägare till något stort bolag som äger typ Oscarsteatern och Vasateatern. Mm. Alltså de stora etablerade scener i Stockholm.
Mm.
och där berättade de ju också att de under hela sin karriär aldrig tagit ut mer än en polislön.
Nej, precis.
Och ytterligare en sak som vi kanske också har anknutit till i den här podden tidigare.
Mm.
Men som de också säger, att för dem var det så självklart, alltså när de tog fram sina gitarrer och började liksom kuska runt och på bygdegårdarna och underhålla, att de skulle bilda ett företag.
Mm.
Hade de varit uppvuxen någon annanstans i Sverige, så kanske de hade gått till ABF och gjort en kurscirkel istället av och fått allmänna medel. Men de menar
att om de hade vuxit upp där det hade varit fult att skapa ett företag, så hade det sett helt annorlunda ut.
Ja, precis. Att de redan från början har sett det som en småskalig men dock business. Alltså, det är liksom självklart att vi ska tjäna pengar på det, men det är så att vi inte ska kosta pengar genom att göra det.
Mm. Mm.
Det är ingen annan som ska betala för att vi ska stå här och rycka oss i polotröjan.
Nej.
Utan det här ska åtminstone vara ett nollsummespel.
Mm, mm.
Och där finns en sorts business-tänkande i det som samtidigt då inte är... Alltså, vi pratar ju inte om stora direktionsrum där folk sitter och röker cigarr. Mm. Eller hur nu direktionsrum ser ut nu efter tiden. Utan direktionsrummet kan ju säkert vara inhyst i någon billig barack i utkanten av Falkenberg.
Skulle det kunna vara, definitivt.
För att det där är inte viktigt. Utanpåverket är inte viktigt.
Nej.
Vi är väldigt ointresserade av de är väldigt ointresserade av prål.
Nej, visst. Ganska lite prestige. Det viktiga är vad vi gör. Och att folk tycker att det är kul.
Ja, och sen är de nog väldigt intresserade av att folk ska tycka om det.
Ja.
Och det kan man ju också diskutera om det är alltid en rimlig hållning. Ska man ge folk vad folk vill ha? Mm. Eller ska man ge folk vad folk inte visste att de ville ha?
Ja, precis. Det är väl en vanlig sägning att man ska ge folk vad de inte vet att de vill ha. Men det är väl lite svårt att alltid göra det, tänker jag.
Ja, det är det ju. Då riskerar man ju betydligt mer.
Ja.
Och det kan man kanske anklaga Stefan och Christer för, att de inte har riskerat så mycket. Sen de väl har etablerat sina figurer och etablerat kontakt med publiken, så har de ju... Nu har vi haft den här jäkelskapsfasen.
Mm.
Då skriver vi en till som också heter jäkelskap, så att alla vet vad de får.
Ja, precis. Och att de gör en fars, de spelar upp den på Vallarnas i x antal veckor, sen åker ut i hela Sverige, spelar upp samma i ett år och sen sänds den på tv för att man ska få ut så mycket gött som möjligt av varje manus. Men det är väl bara att vara smart? Det funkar ju.
Jag tror ju inte någon som står på någon källarteater vid Odenplan eller i Kärrtorp skulle tacka nej.
Nej.
Till att få leva
buskislivet.
Nej, men jag får leva året runt på att spela, även om de kanske inte vill spela Stefan och Kristos farsor, så hade de ju gärna sett att deras pjäser också televiserades.
Ja,
så.
Visst.
Det har ju funnits en motsättning där också mellan liksom det kommersiella och det arty på något sätt.
Mm.
Och där ju Stefan och Kristos tillhör en tradition som säger, vi har inga problem att det är kommersiellt. Det är inget fult för oss att vi tjänar pengar på att göra det här. Utan tvärtom, hade vi inte gjort det så hade vi väl börjat jobba på posten istället. För det var en av anledningarna, faktiskt. Medan ju det finns en tradition liksom, och någon sorts auteur-traditioner. Liksom, vi verkar fram vår konst och det spelar inte oss någon roll huruvida vi får betalt för det eller ej.
Nej,
i värsta fall får vi väl plocka fimpar från gatan och röka dem.
Men det är det här att man ska leva för sin konst men inte nödvändigtvis leva på sin konst. För det kan anses som mer fult. Men ja, jag vet inte, det är ju någonting med att men folk som bor på landsbygden och vill hålla på med kultur, de har väl oftast inte råd att hålla på med kultur utan att få pengar för det. Så det är väl också något slags överlevnadstänk i det bara.
Det finns ju ett begrepp sellout som ju används inom många olika subkulturer. Och så.
Mm.
Jag tror inte det begreppet överhuvudtaget existerar i Stefan Kristers subkulturen.
Nej, visst. Det kan nog stämma.
Jag skulle vara ett problem att vi har sålt ut.
Nej.
Utsålt är ju bara positivt.
Ja, precis. Ja, men utsålt betyder ju också att folk tycker om det, så det är inte bara profit. Alltså de, ja.
Nej, alltså det är ju, hur ska man säga, det är ju helt ihoptvinnat med vartannat. Ja. Det hänger ju ihop.
Mm.
Det faktum att vi tjänar pengar, det betyder att människor tycker om det.
Ja, precis.
Och det är människor, och sen så kan man fortsätta det resonemanget. Det faktum att människor tycker om det är en signal om att det är bra.
Mm.
Och det sista tycker jag faktiskt att man kan diskutera.
Mm.
Men vad man absolut måste konstatera det är att, eller vad jag absolut skulle skriva under på är att vill många människor se det så då finns ett behov av det. Och då finns det inte så mycket att diskutera.
Nej, nej, precis. Och man får väl tänka att vill de göra så får de väl göra så. Alltså det är inte så mycket att ha en åsikt om egentligen.
Nej, nej, sen så kan man ju, sen är det väl alltid intressant att ha en åsikt om att gå och titta på någonting och tycka, uppskattar jag det här eller inte? Och, och fråga sig själv, om jag nu inte uppskattar det, vad beror det på?
Mm.
Beror det på att jag är pryd? Mm. Beror det på att jag är från att jag bor i innerstan?
Mm.
Både på att jag har andra referenser.
Mm.
Men man måste väl närma sig det med samma sorts ödmjukhet som allting annat.
Mm. Ja, men just det som du pratade om i början, att bara tänka det här förstår jag inte, snarare än att det här avskyr jag av ren princip. Liksom.
Ska vi låta det vara slutordet?
Det kan vi väl göra.
Vi har diskuterat buskis kanske mer på någon sorts teoretisk nivå här än att vi har pratat så mycket om friluftsteaterns historia eller så. Men det kan man väl läsa vidare då om i någon lämplig
därför
bok.
Vi har internet och nättexter.
Just det, just det. Vad bra, då fick du sista ordet där. Erika Pettersson, tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Du som lyssnar, du lyssnar på Snedtänkt. Det finns en Facebook-sida, det finns en Facebook-grupp. Niklas Runsten har klippt. Och Andy Lundgren har snyggat till och kanaliserat och balanserat och satt olika ljud i förhållande till varann och mixat och olika saker som jag inte riktigt vet vad det är. Mig når man på helst bara positiv respons, @gmail.com. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
Nej.
Nej. Ja, då återstår att säga då.
Kul! Sved tänkt.